Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Alexandra, jag skriver mitt nummer. Eller du kan ta mitt nummer lite fort.
Ja, förlåt. Jag ska bara. Jag raggar lite här emellan.
Ja, jag hör det.
Ja. Nej, men hade du. Du har ju träffat David. Du vet ju att han är omotståndlig.
Ja, ja. Jag vet. Det hade funkat för mig med.
Ja, det förstår väl jag.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podd som vi gör varje vecka enträget. Eller hur, Mattias?
Ja, enträget. Ja. Vecka ut och vecka in. Tisdagar, som alltid.
Och vi har spelat in det här avsnittet som vi kör idag. Är ju inspelat i våran vanliga studio där vi alltid sitter. Och det är du och det är jag och allting är som vanligt. Men ändå precis tvärtom.
Mm.
Därför att vi delar ju studio med flera andra poddar, eller hur?
Ja, men vi gör ju det. Och då var det så kul att vi fick en inbjudan att vara med i alla våra liggpodden. De har ju nya programledare sedan ett halvår tillbaka eller något liknande. Och de ville så gärna prata lite sex och ekonomi.
Mm. Så att vi gör, veckans avsnitt blir helt enkelt deras avsnitt i våran tappning och handlar om likheter och olikheter mellan sex och ekonomi och att försöka se märkvärdare ut än man är. Och, ja, men det kommer de ju höra, det behöver inte jag hålla på att kratta för.
Ja, ja.
Njut i alla fall och så blir det mer vanligt avsnitt nästa vecka.
Ja.
Men jag tyckte det blev bra, så här låter det i alla fall.
Alex, vi välkomnar in Charlie och Mattias, ekonomiexperter som också är programledare för podden Ekonomi på riktigt och har varit med i Lyxfällan.
Ja, jag vill bara också poängtera att de har varit med och hjälpt människor i Lyxfällan. Det är inte ni just som har varit i behovet av Lyxfällan.
Alltså här har vi min tydliga punkt i livet.
Vad skönt.
Alex är den som liksom gör allting glasklart. Det är underbart.
Hörrni, hur kommer det sig att ni har liksom fortsatt att kompa? För det var ju ett par år sedan ni var ansiktet utåt för Lyxfällan.
Ja, det var vänligt av dig så att det var några år sedan. Det är ju skitlänge sedan. Vi var ju med redan när programmet skulle utvecklas och höll på och ritade och tänkte och fixade in. Och hur länge sedan är det, Mattias? Du är ju min trygga punkt när det gäller sånt här, kalenderritande.
Ja, men precis. Vi började hösten 2006, var första programmet av Lyxfällan.
Mm.
Och sen har det gått sedan dess. Och vi var faktiskt bara programledare fram till 2010.
Mm.
Så att det är ju liksom nu, ja, det är ju 12 år sedan vi slutade egentligen.
Mm. Mm. Men svaret på din fråga är ju att vi kände ju inte varandra överhuvudtaget. Utan vi träffades ju för att göra det här programmet.
Mm.
Och kände inte varandra överhuvudtaget. Men jag har inte gjort lumpen. Jag är så här hös nu och skit och grejer. Så jag har inte gått igenom den grejen. Men det här var lite det man hör om det. Att det var väldigt så här förbrödrande att vi tvingades in båda två i att göra tv. Det är ju väldigt, väldigt konstigt att göra tv. Och vi skulle dessutom med ett program som aldrig gjorts tidigare och vi satt och åkte bil tillsammans och räknade på kvällarna och var på hotellrum och försökte förstå vad ska vi göra imorgon, hur funkar det här. Så vi var ju väldigt snabbt, väldigt nära varandra för vi gjorde dels många timmar och dels i en väldigt utsatt situation där vi egentligen bara hade varandra att ty sig till. Så vi är vänner för livet men vi kände inte varandra innan det första programmet drog igång. Så sen när vi slutade med. Vi gjorde ju några andra program, dels tillsammans och dels för sig. Men det vart liksom uppenbart att vi måste ha någonting att samlas kring för att livet rusar på och allting händer. Mm. Och då är det så jätteskönt att vi har den här podden varje vecka som är våran ursäkt för att fortsätta träffas och fortsätta hänga, förutom att man dyker upp på sommarstugan och tar en öl och sådär. Liksom. Så att, ja, mm. Nu är det många år då.
Mm, verkligen. Ja. Mm. Jag bara har en fråga rent sådär om Lyxfällan som jag funderat en del på. När ni fick förfrågan om att vara med och göra det här konceptet, funderade ni på hur människorna som ni hjälper i tv skulle liksom landa i att de blir filmade när de löser någonting som vi ofta försöker lösa väldigt mycket bakom stängda dörrar, att det här blir så ett så tabubelagt problem som skyltas med i tv. Hur ställer ni er till det?
Ja, men i allra högsta grad var vi medvetna om det, och det gjorde ju inte minst att vi fick vara otroligt försiktiga med hur man hanterade för att det inte skulle bli mobbing-tv av det, så att säga. Uh-huh. Och första säsongen så var det ju meningen att det skulle vara en lyxfälla. Det vill säga att programidén egentligen från början var att det skulle vara familjer som hade ganska god ekonomi. Mm. Men som hade lite för stor båt, lite för stor bil, lite för stor grill eller vad det nu kunde vara. Liksom. Mm. Men vart efter programmet gick så tyvärr så var det inte den typen av case som sökte. Utan det blev allt mer, vad ska vi säga... ja, men det blev allt mer dåligt, alltså de som redan hade en katastrofekonomi egentligen. Mm. Och där var det ju, kände ju vi också varför vi slutade att göra programmet. Att det kändes nog mer som att det kanske var en annan typ av... Man kanske behövde få ordning på andra delar av livet först innan man var mottaglig för att få ordning på sin ekonomi. Så att säga. Att man kanske inte mådde bra av olika orsaker och sådär. Redan märkte vi under tiden vi höll på, så kände vi någonstans mitt i bland säsongerna som vi gjorde trots allt att vi måste ha en psykolog standby. För att det här att liksom, särskilt de här hoarderserna, alltså samlarna av... som är lite sjukligt så här, samlingsbenägna på grejer. Det kan hända mycket liksom, i skallen när vi kommer in och dundrar in och det är tv-team och sen ska man ställa sig på en loppis och sälja bort allt det där man har, till exempel. Så här. Och det där måste man ha stor respekt för. Och vi tyckte väl att det blev mindre av den varan och mer att det drog så att det här... extrema liksom.
Ja,
sensations-tv. Och det var faktiskt därför vi hoppade av. Det var inte att de kanalen och produktionsbolaget trodde att vi slutade för att vi skulle förhandla, att det var en förhandlingsteknik så att vi skulle få igenom bättre betalt. Men vi sa det finns ingenting som gör att vi är klara med det. Sen hur de går vidare, och jag är fortfarande stolt över att vi har gjort det här programmet, och vi hoppades just att, som ni sa, det här som är lite tabu att prata om, att man faktiskt ska våga, för man pratar ju faktiskt om sin vikt, man pratar gärna sexställningar vill jag påstå på jobben, men pengar, det är så jävla känsligt, och där tror jag att vi ändå varit med och bidragit till att det är okej att prata lite om sin lön, och det är okej att berätta att man har lån eller vad det nu är liksom. Så att det tycker vi är bra om vi lyckades få folk att våga prata pengar, för det är så konstigt är det inte. Det är ganska lätt egentligen.
Jag fattar.
Och man behöver inte skämmas.
Nej, verkligen inte. Och där tycker jag lite att våra världar möts.
Det tycker jag verkligen.
Just när det kommer till att vi pratar gärna om pengar och sex när det är guld och gröna skogar. Då kan vi prata om ämnena och ganska mycket på ytan. Både när det kommer till pengar och när det kommer till att utforska sin sexualitet. Vilket jag tycker just det här mötet i de två världarna är väldigt intressant. För de hänger väldigt mycket ihop egentligen. Vi pratade innan ni kom in i studion. Så pratade vi om det här, vad ska man säga, att dras till kapital. Oavsett om vi pratar pengar eller om det kan vara skönhet. Det är ju också ett visst kapital idag. Som man, jag menar, forskning visar ju på att det är lättare att få en anställning. Eller kanske få bättre vård om du är snygg. Och där kommer det in det här med respekt och framgång som pengar någonstans ger. Att hade det varit förr i tiden så kanske inte var pengarna som var kvittot på framgång. Och kanske inte det som vi då attraheras av. Utan att då kanske hade varit den här jägaren som drar hem mycket. Som kanske idag jobbar inom något annat. Och sen idag så kanske de som kanske inte var de här pangjägarna faktiskt har fått sig ett uppsving i det intellektuella där man kanske drar in cashen som IT eller reklam och liknande. Just att det finns en attraktionskraft idag i pengar som vi liksom inte har hunnit med någonstans. Jag tänker det är inte den biologiska faktorn där.
Mm. Men det kanske är, det finns ju något sån här, man pratar ju gärna om det där hur det var på grottider och sådana grejer. Så, och det är ju, ja, jag kan inte så mycket om det och jag har en ganska kraftfull gissning om att det är mycket hittepå om det, för det är ingen av oss som var med. Så det går ju lätt för någon att säga att ja, men det här beror på att det var så här för 10 000 år sedan och grejer. Och det ser jag säkert, men idag är det ju, tror jag inte pengar har... Jag tror inte den drivkraften ser likadan ut. För till att börja med, om vi pratar i Sverige, de flesta människor har ju ganska, har det i jämförelse med hur det har sett ut historiskt och hur det ser ut i resten av världen, väldigt bra.
Mm.
Vi behöver inte välja vår partner i huvudsak för att vi ska behöva, för att vi ska ha någonstans att bo och kunna veta att vi har råd att ha kläder på kroppen. Utan, men däremot så tror jag funderar lite på det på vägen hit, för jag tänkte att sådana frågor kommer dyka upp.
Mm.
Att jag tycker att pengar, människor med mycket pengar, kan vara väldigt attraktivt för mig.
Mm.
Inte bara liksom sexuellt utan överhuvudtaget. Men det här är den stora omgrejen. Jag gillar ju, och det tror jag det är för de flesta, att man gillar när man får någons total uppmärksamhet.
Mm.
Man gillar närvaro. Närvaro är väl bland det sexigaste som finns. Och är det någonting som tar ifrån det, så är det ju när människor är upptagna med annat.
Mm.
Och människor som har dåligt med pengar, här är min spaning, är ganska ofta väldigt upptagna med pengar.
Mm.
Det finns någon myt om att människor, nej men jag, för mig är inte pengar så viktigt, jag försöker leva lite så här bohemliv. Och de människorna är de som oftast inte kan sluta prata pengar hela tiden. De ser människor som har mycket pengar, lite pengar, och de ska göra det för pengar, och de ska sitta där för pengar, och de åker dit för pengar, och den biljetten var billigare än någon annan. Det verkar ta väldigt stor del av deras liv.
Mm.
Och då menar jag att det blir ganska lite närvaro över till den människan som man ska möta.
Mm.
Men så kan det också vara med människor som har mycket pengar. Jag vill inte kalla dem rika, för jag tycker inte man är rik om man är upptagen med pengar. Men
mm.
en del människor blir ju så upptagna med att de ska trada där, de ska göra en affär när jag jobbar i det bolaget och driver det, så att det enda de kan prata om är pengar. Och då menar jag, då lever man också liksom samma typ av fattigt liv, men man har mycket på kontot.
Mm.
Det är liksom kul med människor som har så mycket pengar så att de inte behöver vara engagerade i dem heller, och heller inte är det. De hämtar inte sin identitet ifrån pengar, utan de kanske kan unna sig att sitta med mig hela kvällen utan att sitta och stirra på liksom, hur mycket kostar den här krognotan, eller liksom, har jag råd nu när elen går upp och sådana saker.
Mm.
Och det är ju en lyx. Men jag tror inte att det är, men det kanske, vad är er bild? Är det så att man vill ha en UC innan man går på dejt, för att man ändå vill kolla om det är någon som kan betala? Jag bara tänker att jag hittar på att det inte ser ut så idag. Liksom.
Jag tror, om man kollar på hur det har sett, nu ska jag gå tillbaka igen.
Mm.
Nej, men om man kollar på, så var det ju för män som tjänade pengarna. Och då kanske det fanns ett annat driv i att faktiskt kolla på hur mycket pengar tjänar någon, för att vi som familj skulle
överleva.
Så.
Ja,
precis. Mm. Idag så jobbar ju de allra flesta kvinnorna, om vi pratar här i västvärlden.
Mm.
Vilket gör att man har sina egna pengar, vilket också ger fler valmöjligheter i partner. Och då kan man börja kolla på det intellektuella utbytet, det filosofiska utbytet, det sexuella planet. Så jag tror att just friheten i att tjäna sina egna pengar för kvinnor har gjort att vi får utforska män på ett annat plan.
Mm. Det har jag hört från de två stora liksom, kvanthoppen för sexuell jämlikhet har varit just preventivmedel och möjligheten till egen inkomst.
Ja.
Som liksom har varit kickstarten på någon jämställdhetsprocess i sexualitet. Liksom.
Verkligen.
Mm. Men jag skulle vilja skjuta in också att även om vi, jag upplevde ju, vilket jag tror vi män alltid gör innan man träffar rätt, så att säga, att man i alla fall, fast jag hade en väldigt god ekonomi, så fick jag i alla fall inte de tjejerna jag ville ha. De var ju som omöjliga att få tag på något sätt, tyckte man. Men det man däremot sen såg, eller det jag verkligen tror som är så jädra bra, det är att den här maktbalansen totalt, skulle jag vilja säga, snart är borta. I alla fall som ni säger i västvärlden, och framförallt tror jag i Sverige. Jag tror att det är, alltså nu, det är bara att titta på högskolan. Min son går på högskolan nu, och det är ju liksom 70% tjejer som utbildar sig och som kommer att ta över, tror jag. Nu finns det säkert många som tycker och skriker högt att det absolut inte är jämställt ännu. Och det kanske det inte är helt och hållet ännu. Men jag skulle vilja säga på bland ungdomar och alltså upp till 30 någonstans, så tror jag att det börjar bli extremt jämlikt, vilket är ju skithäftigt.
Mm.
Mm. Men är du orolig för det, Mattias? Eller så här, jag ska säga, jag är orolig, är korkat att säga, men jag är väldigt tacksam att jag är gift med min fru och att vi hittade varandra för så pass länge sedan. För att hade jag varit singel idag, då hade jag burit med den frågan varje gång jag träffar någon. Är den här personen attraherad av mig eller är den attraherad av någon bild av mig som handlar om tv och ekonomisk expert och pengar? Alltså så här, man vill ju att, apropå närvaro, vill man att någon ska se mig och tycka om mig, inte tycka om någon livsstil som de har hittat på att jag kommer att erbjuda liksom. Mm. Så att det ja, det är fan tufft att gå ut på Tinder nu, skulle jag känna liksom.
Jag tycker att det verkar hemskt. Mm. Alltså bara det här med, för det kan vi också komma in, alltså in på, just att idag om du ska gå in på Tinder så får du så extremt många valmöjligheter framförallt. Och sen så kommer du sitta...
Tala för dig själv.
Nej, men jag menar bara hela grejen att så se ett ansikte och välja om det skulle vara nice eller inte nice. Mm. Alltså det här att swipa på en person känns så himla märkligt. Jag har ju levt i en relation sedan jag var 15 år gammal. Och har två barn
tillsammans.
Nej, precis. Nej, men det bara känns så läskigt om man skulle ut på den här marknaden igen och någonstans vara en bild som någon får swipa höger eller vänster på.
Men du, jag tänker på lite det här visuella.
Mm.
För det tänker jag så här, varje gång, jag och min sambo, vi har ju så här kvällsserie. Vi är ju riktiga suckers för deckare och allt möjligt liksom.
Och då har en kompis i Mattias, han är serietokig.
Då ska vi byta mejladresser och skicka lite listor till varandra.
Vi ska börja brevväxla. Jag är nöjd.
Absolut.
Nej, men det jag tänkte på, alltså så här, om man kollar på vissa kanaler framförallt med mycket reklam, då har jag tänkt på, framförallt i typ parfymreklamer, att det ofta är väldigt mycket naket.
Mm.
Vad tänker ni? Varför tror ni att det är så?
Ja, jag har en fråga som jag skulle vilja, som hör ihop med den här, som jag skulle vilja vända tillbaks på, som jag pratade med. Vi hade Amelia Adamo med i våran podd och vi pratade just om det här med hur att det är ju skithäftigt. Alla är vi överens om att det måste bli jämlikt. Det ska vara 100% lika liksom, mellan män och kvinnor på alla sätt. Liksom. Det tror jag alla vettiga människor ändå står bakom. Så.
Mm.
Men jag blir ju förvånad, precis som hon berättade då med hennes liksom, barnbarn då, och kompisar som hon ser när tjejer lägger ut bilder bara på Instagram till exempel.
Mm.
Och för att inte prata TikTok. Jag har en kund nu som ska, ja, men som jag känner, han behöver ha en musiker som jag jobbar med som känner att han behöver ha TikTok liksom, för att kunna få ut musiken och det behövs. Så att då reggade jag mitt första TikTok-konto och fan, jag känner mig som en sån här, det känns liksom lite så här, jag känner mig som en snusgubbe nästan när jag sitter och tittar på alla dessa liksom osannolikt lättklädda tjejer. Det hade ju varit klassat som porr på för 10-20 år sedan liksom.
Mm.
De har ju knappt något på sig, förstorade tuttar och förstorade läppar, dansar skitcoolt, asläckert, men varför måste de göra det typ nakna? Jag förstod inte att det var så. Sen har ju det där givetvis att göra med olika val man har där på TikTok. Det har jag ju fattat. Och nu har jag börjat söka på så här bilar eller som ni säger tv-serier. Då styrs det ju där över så att det blir mindre av den där varan.
Men fördomsprofilen, det första du fick möta var liksom...
Ja, det första det var ett gäng... Ja, alltså bara tjejer som dansade. Mm. Och i minimala badkläder, typ så.
Mm.
Och då tänker jag också på det här som ni säger med parfymreklam och så. Det är samma sak där. Och då undrar jag, är det jämställt? Ja, det kanske det är om man är så där snygg. Liksom. Men hur många tjejer eller killar ser ut på det där sättet? Liksom?
Mm.
Alltså, jag vet inte om jag tycker att det är fräscht. Jag vet inte om jag tycker att det är det jämlikt. Liksom. För mig är det ju... lite grann som att tjejer ska behöva fortsätta visa upp sig. Liksom. Mm. För det är ju inte lika många killar som i minimala stringtanga
badbyxor
står och åmar sig. Liksom. Och jag vet inte om det är jämlikhet. Då blir jag besviken. Så här, vad fan händer med den där jämlikheten vi skulle ha? Liksom?
Mm.
Eller är jag bara gubbe som tycker det? Vad känner ni?
Det jag skulle vilja säga, främst om det här kontra hur tjejer är lättklädda på Instagram och i reklam och varför män inte är det. Det tycker jag är en jätteintressant frågeställning, verkligen. Därför för att dels så handlar det ju också om hur accepterande man är. Jag såg det var en kille, en influencer på Instagram som gick ut och liksom, varför ska jag behöva se alla tjejer tuttar här på Instagram? Klipp till, gå in på hans Instagram och han är en fitnessprofil där varenda jäkla bild är utan tröja. Men där vi noterar är när tjejer är utan tröja, medans vi inte höjer på ögonbrynen så mycket när det är killar. Så att det går förbi radarn, tror jag, att det är väldigt mycket lättklädda killar idag också. Bara att vi har sexualiserat kvinnokroppen så pass mycket att vi ser på det som avklätt och sexualiserande när vi ser på en man utan tröja, kanske som en fitnessprofil, där vi inte ser konsten bakom dans och scenkläder. Och jag som kommer ifrån en dansbakgrund vet ju om att linjer är otroligt viktigt. Hur ser du linjer i ditt rörelsemönster om du har massor kläder på dig någonstans? Så det finns ju en... Men däremot så har vi gått in och lagt våra värderingar som vi har ju blivit uppfostrade med och matade med hela våra liv. Så att det vi gör är ju att vi i våran tur sexualiserar de här tjejerna på något sätt. Och det är ju där det blir liksom lite fel, tänker jag. Däremot, sen tycker jag också att det är sorgligt just när det kommer till, när det kommer till att nå folk. Att kvinnor på något sätt behöver kapitalisera på den här sexualiteten som vi har blivit liksom kastade på oss. Någonstans.
Mm. Jag tycker väl främst att det är så här, det är för, ni får ju leva med, nu har ni bjudit in två gubbar så nu får ni två gubbar.
Ja, verkligen.
Det kan inte låta som något annat. Men att det är väldigt, alltså oftast är det ju unga människor i väldigt känsliga år. Det är mycket av ens självbild, ens värderingar, ens självkärlek, självkännedom ska skapas, och gör man det i en sån pass liksom ändå bekräftelsesökande miljö som sociala medier är, och då får den bekräftelsen i huvudsak baserat på sin kropp. Det händer ju två saker. Dels så blir man ju då, objektifierar man ju sig själv, och det andra tänker händer är ju att man dessutom får bekräftelse för någonting som kommer försvinna. Man ser ju att skönhetsoperationer ökar ju liksom mellan människor som är mellan 20 och 30, därför de ser inte ut vid 30 som de gjorde vid 20.
Precis.
Men för tidigare var inte många år sedan, det var ingen 30-åring som hade några kraftfulla idéer om det. Det är väl klart inte jag, jag är ju 30. Alltså det sjunker i åldrarna därför att vi hämtar mer av vilka vi är i hur sexiga vi är och sådana saker.
Exakt.
Och jag kan ju berätta att jag blev ju inte ens halvdan på sex förrän jag liksom släppte att vara så närvarande till hur jag uppfattades, hur jag såg ut och hur jag... Alltså så här, det kommer ju någon fas när man blir lite mer så här, fuck it, nu har vi bara kul. Det behöver inte vara så jävla perfekt. Jag är inte här för att jag ska vinna liksom årets älskarpriset, utan kan vi liksom njuta och ha kul. Och så jag liksom, det var ju en resa för mig att gå ifrån den där tonårs... Jag ska inte säga ångesten, men liksom ständiga försöket att vara någon till att någonstans bestämma sig för att jag är okej, och sen så, ja, ha kul med det jag har liksom.
När kände du att det där släppte? Det där är ju jätteintressant. Jag tror att det kan vara så himla individuellt.
Nej, men för mig var det på en kurs. En kurs i personlig utveckling där jag, eftersom det är lite av min liksom specialområde, där jag har gått hur mycket saker som helst, då jag kom i kontakt med hur rädd jag var för alla andra människor hela tiden, och hur jag hade byggt upp massa försvar genom att vara rolig och vara smart och vara rik och vara sån, så att ingen skulle komma på att jag var en liten liksom loser längst inne. Och i den övningen så såg jag paradoxen då, som är att det har alla andra också. Så ingen märker att jag är rädd, för de går omkring och är lika rädda de också, även om antingen tänker de på det eller inte tänker på det. Och då var det så skrätt retande fantastiskt att det liksom gick på stan omgiven av människor som var livrädda för att jag skulle se dem, och jag var rädd för dem och de var rädd för mig, och då släppte det för mig på något sätt, var så här, men vad fan, kan vi inte bara vara liksom, du behöver inte vara rädd för mig, jag är inte rädd för dig, ja, lite mer självförlåtande i det. Och då blev ligga roligare också liksom.
Ja, men verkligen, människan är ju ett flockdjur. Vilket jag tror också gör att, vilket är det absolut lättaste sättet att på något sätt inte bli sedd men bli sedd. Och då är det ju att på något sätt apa efter, hur ser den snyggaste människan ut på jorden? Och just nu så vill alla se ut som Kim Kardashian, och det är vad vi får. För här kommer ingen att kunna klaga på dina, vad ska man säga, personliga attribut är, för att du har gjort om dem så att du smälter in och ser exakt ut som alla andra. Du gör exakt samma danser på TikTok som alla andra. Du klär av dig precis som alla andra. Därför kommer inte du att bli påkommen med det här, den du är någonstans. För jag tror att det är ju det allra, allra värsta, att bli någonstans recenserad efter vem du är på riktigt. Och då kanske det är jättemycket lättare.
Ja, men det är därför helt sjukt. Liksom. Jag var ute och käka middag i mellandagarna och så satt ett bord med tjejer, de var typ 12 stycken. Mm. Ska gissa att de var i 20-årsåldern. Mm. Och jag är övertygad, hade en av de 12 gått på toaletten och liksom, sen hade de bytt plats och jag hade kommit tillbaka. Jag var helt chanslös, de såg exakt likadana ut. Allihopa exakt samma stentvättade mamma jeans med exakt samma liksom, plattångade hår med exakt samma topp med, som var lite nedstucken på ena sidan hängde ut på andra sidan. Och skulle man fråga dem så hade de säkert inte ens tänkt på det. Men alla ser ut som kopior på varandra. Det är som den där flockgrejen va. Så att ingen ska kunna anklaga mig för att jag sticker ut. Mm. Och sen så kommer in någon kvinna då som har kanske kommit lite längre i sin mognad och vågar synas, vågar finnas eller någonting. Och då blir man ju direkt så här, wow, vad är det där för spännande människa liksom. Jag har ingen aning om det är spännande, man har bara en röd hatt, men det tyder ju ändå på att man inte är så jävla skitnödig i alla fall. Så att jag menar, det här är ju paradoxen, att vi vill så gärna bli sedda, men vi är ju så livrädda för att om vi blev sedda så kanske de såg att vi var skit liksom. Och det är ju det som jag tycker att är läskigt med det Mattias pratar om, så här naket på TikTok och liksom reklamjämförelser och sånt där liksom. Hade de där tjejerna i parfymreklamen eller för all den männen också, hade ens de sett ut så så hade det varit tragiskt nog, men de gör ju inte det. Det är ju dessutom, vet vi alla nu för tiden, att det är photoshoppat och allt sånt där. Men det är precis som det med pengar, man kan veta det i huvudet att det är klart att alla inte har råd att åka till Thailand och inte alla har en ny bil och alla byter inte kök var tredje år, men sen känns det ändå då när man står där framför reklamen som säger, är inte du värd det här, alltså köp nu, betala sen eller liksom så här. Och så står alla där och fixat brösten och läpparna och bytt kök och fixat alltihopa för att ingen ska få syn på dem. Så ska det behöva gå 40 år av liksom terapi innan man kommer på att, fast det kanske är precis tvärtom, man kanske vill bli sedd, inte komma undan liksom tills jag dör. Förlåt, det vart lite mörk här.
Men också kan, ja, jag vet inte, ni får styra så vi inte går ifrån ämnet, men det vi har sett många gånger när vi har varit ute som genom åren ändå och träffa familjer och hjälp då, jag har ju jättemycket klienter som jag hjälper med ekonomi och sådär, och där väldigt, väldigt många, inklusive jag själv med min dotter och son, liksom har haft den här, liksom för att passa in då i högstadiegymnasiet när man börjar bli vuxen ändå, att har man inte rätt grejer, har man inte rätt kläder, man hör några så här skräckhistorier från några lite så här finare skolor på Östermalm där de går och det pågår säkert över hela landet, så jag ska inte hänga ut just dem, men där man liksom går och tittar vad det är för märkeskläder man har för att man ska få vara med och passa in, och där föräldrar liksom går på knänen hemma för att de har inte råd liksom. Och det har vi tyckt varit väldigt jobbigt när man har sett det här, att föräldrarna faktiskt inte har råd att hålla barnen så coola som de vill eller få vara på det sättet. Ja. Men där är det ju rätt häftigt att trenderna går. Min dotter gick på Globala och där var det verkligen sådär att det är bara second hand som gäller. Mm. Så det finns ju olika stilar liksom. Hon ser ju nästan ut i klädstil som man gjorde på 90-talet. Det är väldigt påsigt och pösigt och liksom att det är snarare coolt. Och nu är hon på ett utbytesår i USA och där är det ju ännu större med second hand, vilket jag inte visste och varit väldigt glad för.
Jag älskar second hand.
Jag tycker att det är en sund trend. Ja, visst är det. Visst är det ju skitcoolt. Och att man kunde komma dit istället för liksom, för där har ju pengar då. Återigen, där närmar vi också det här med pengar. Vem får vilken kille, eller får man ens en kille eller tjej eller en partner när man då inte passar in i den här mallen eller har råd att passa in i den här mallen liksom.
Men här kommer en långsökt jämförelse kanske, men vi vill ju alltid attrahera oss av det som är svårt. Tittar man på kroppsidealet så har det utvecklats liksom. På medeltiden då var det ju jävligt sexigt att vara blek och fet, därför att då betyder det att man kunde sitta inne, du slapp jobba på åkrarna, du liksom hade ett överflöd av mat liksom. Sen så när världen gick vidare och det var tvärtom, det var bara människor som hade gått bra för, som hade råd att gå på gym och kunde åka på semester utomlands, ja, då blir det plötsligt sexigt och vara smal och brun liksom. Och sen så rör det där runt sig hela tiden. Alltså att det är alltid attraktivt att ha det som är svårt. Och när det gäller ekonomi, när vi pratar om finansiell ekonomi, så har det gjort en jättestor trendförflyttning de senaste 20 åren från pengar till tid. Alltså för 20 år sedan, då var det på riktigt coolt om du hade en mobiltelefon som var guldpläterad. Liksom. Mm. Det var jävligt coolt. Man hade liksom blanka guldgrejer, skulle guldkedjor och sådana saker. Man liksom visade hur långt man hade kommit i livet med hur mycket pengar man hade. Nu är det precis tvärtom. Nu visar man det genom hur mycket fritid man har.
Mm.
Man ska baka bröd som sa 12 timmar att göra. Man ska sätta långkok. Man ska handla second hand kläder och renovera sina egna möbler. Därför att det går inte bara att gå in och rycka den på lunchen, utan då måste man vara engagerad. Du har tid på eftermiddagen att gå runt och jämföra i butiker och göra sådana saker. Så det är klart att mycket av det vi ser är en hållbarhetstrend, men vi ska inte överdriva hur mycket det handlar om att vi vill ta hand om världen. Det handlar också om att det är en väldigt tydlig klassmarkör, den som kan göra saker som tar tid.
Mm.
Så att där är också en koppling, liksom, vad som är attraktivt är det som är svårt.
Mm.
Det är ju lite tragiskt i sig. Det hade varit skönt om vi var attraherade av sånt som var lätt. Då hade vi kunnat gå in och vara lyckliga allihopa. Men det finns någon grej där, att det ska vara svårt att vara snygg. Liksom.
Det blir också en väldig motsättning i det du sa, att du ska ha tid, du ska helst inte ha dina barn på frita alldeles för länge, men samtidigt så ska du ju tjäna in de här pengarna. Mm. Så att vi har ju lagt väldigt mycket på våra bord i och med det.
En enorm press.
Ja, det
är liksom helt orimligt.
Och sen på det också, att vara attraktiv. Mm. Alltså samtidigt som du gör här surdegsbrödet som ska upp på Instagram, ja, så ska du också vara liksom knullbar i det hela. Vilket är en väldigt speciell grej. Hur många timmar har vi? Och vi ska förvalta dem, men vi ska tjäna våra pengar. Och vi ska ha rätt kläder på oss och vi ska vara snygga i kameran.
Just, och så ska vi hinna bada vak varje dag.
Ja, precis. Gärna ett litet vinterdopp.
Liksom.
Jo, men verkligen. Men det som är lite intressant är att ponera att alla skulle vakna upp och känna sig sådär, ja, men som ett snack. Ja, men jag är jättebra och gud vad härlig. Hur många företag skulle gå i konkurs?
Mm.
Jag tror att det är många.
Det är enormt många. Alltså det är snabbkläderskedjor, alltså de som jobbar med fast fashion skulle ju dö, för alla skulle inte ha ett behov av att ha en ny topp varje fredag. Sminkföretagen skulle ju dö ut totalt. Alltså klinikerna på Östermalm skulle vara borta. Så att det ligger ju en enorm pengamaskin bakom det här som också lägger värderingar i hur vi ser ut.
Det är likadant på finanssektorn. Alltså det finns en jätteindustri som handlar om att vi ska få människor att tro att de är fula så att de behöver massa grejer. Mm. Och när det gäller finanssektorn så finns det en jätteindustri som handlar om att tro att vi är för korkade för att fatta finansiella beslut, så vi ska köpa någon dyr förvaltning någonstans av våra pengar. Så människor i slips som bryr sig om reproräntan på dagarna, det ska inte vi bry vårt lilla huvud med. Så att väldigt mycket handlar om, och det kan jag säga så här, de har inget möte tror jag.
Mm.
Det är inte som att vi har något sånt här som det brukar vara i Simpsons, så här, liksom Burns samlar kring något sånt här bord i något transylvaniskt slott och bara så här, hur ska vi fucka upp det för mänskligheten, utan det är ju en rad små egenintressen liksom från bolag som liksom bildar den här mattan av destruktiv självbild hela tiden, och det är ju bara så här, det måste vi ju träna oss själva att inte gå på.
Mm. Ja, jag kan bli så jävla ledsen av det där.
Mm.
Och det är också så här att jag kan nästan komma på mig själv ibland. Just ja, men som med reklamer eller liksom allt möjligt sådär. Mm. Jag tror framförallt att det bygger på, för min del i alla fall, alltså en osäkerhet. Att jag känner liksom att, men det där kanske jag skulle behöva. För det, ja, men som skulle göra mig mer attraktiv eller liksom sådär.
Mm.
Och jag tycker inte det är en jävligt obehaglig tanke.
Mm.
Och här finns det egentligen bara en vettig lösning. Alltså samhällsmässigt kan vi ha flera lösningar, men personligen så finns det bara en lösning. Alltså, och det är att du måste logga ur.
Mm.
Alltså, hur gör man om man vill stå i duschen och inte bli blöt? Det går inte. Står du i duschen, då blir du blöt.
Mm.
Ja, men jag tycker faktiskt inte att jag påverkas. Det gör du. Står du i duschen, blir du blöt. Det funkar så.
Mm.
Så vill du vara mindre, få ett bättre självförtroende, då måste du följa färre såna här bloggar. Du måste liksom, kan inte följa de här influenserna. Du kan inte sitta och ta in de här sakerna, därför att
det skadar mycket mer än vad det gör nytta.
Ja, du kan inte påverkas. Liksom. Mm. Reklam är inte en så stor industri som det är.
Mm.
Bara för att det är människor som är lite skitnödiga och tycker det är kul. Det är för att det funkar.
Mm.
Säger du negativa saker till dig själv 100 gånger om dagen, då kommer du gå på det.
Mm.
Om dessutom proffs gör det tillsammans med bilder och musik i ett jävla tempo, då kommer du gå på det så in i skogen.
Mm.
Så det är bara så här att antingen får du må dåligt då, eller så får du logga ur. Det är de två valen du har. Och där måste vi ta ett större ansvar att inte gå på de här grejerna. Går du ut på stan, kommer du hitta saker du vill köpa, så gå någon annanstans då liksom.
Mm, mm.
Men jag vill ju lära mig shuffla på riktigt, Charlie. Vad fan ska jag göra då?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte, man får väl välja sina strider, tänker jag. Men man gäller ju inte, det gäller ju inte att vara med överallt hela tiden. Så är jag liksom JOMO, joy of missing out.
Verkligen, liksom. Nej, men jag är på den idén.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns, alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå, men det tycker jag också är fördelen med, man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb och jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
–2017 så gjordes det en studie på just det här om sexsäljare. Och då var det John Wirt som är reklamprofessor vid Illinois universitet. Han studerade 78 studier om sexuellt innehåll i reklam som var publicerade de senaste 30 åren. Med det tycker jag också att vi ska ha i tanke att 2017 så briserade ju MeToo, som också slängde ju runt synen på sexualitet, sex och övergrepp riktigt brutalt. Så att den gjordes 2017 tycker jag har nog påverkat svar ganska mycket i den här studien, även om man gått tillbaka 30 år och kolla på det. Men där har man ju liksom sett svart på vitt att sex är inte egentligen det som säljer. Du blir inte mer sugen på att köpa en produkt för att det är sexuellt innehåll. Folk har snarare haft en ganska negativ syn på det. Men det som får mig att tänka då, varför fortsätter man med de här sexuella anspelningarna om det inte funkar? Och det är ju för att, eller jag tänker att det måste vara att så här, du när bilden om att du inte är okej så mycket på så många olika håll hela tiden. Så till slut kommer du att köpa någonting ifrån någon för att fixa det här felet som du ser på dig själv genom att se perfekta kroppar eller ett perfekt leende eller snygga kläder, att du någonstans efter ett tag känner att så här, nu har jag sett det här så jävla mycket överallt, så det är väl bara att ge vika och göra skit.
Jag tror att du har både rätt och fel. Alltså jag tror att det är det som blir effekten, men jag tror inte någon reklammakare som tänker så att fan, jag nöter ner dem. De kommer förr eller senare så kommer de få en skev bild om jag bara fortsätter att lägga upp de här anorektiska. Så tror jag inte. Jag tror att man ska försöka sälja något, så vet man så här, ett, det handlar om att skapa en känsla.
Okay.
Det handlar om att skapa en känsla.
Mm.
Bara det. Och sen så behöver du någon typ av argument att hänga upp det på. Så tittar man på det mesta så handlar om att du ska bli sugen.
Mm.
Det kan vara grundlöst, ganska ofta grundlöst.
Okay.
Och sen så behöver du få något argument eller två varför du ändå ska göra det.
Mm.
Man behöver inte en ny bil, utan man blir jävligt sugen på den där känslan som man hittar på att man skulle ha. Och så säger någon så här, just nu så här billigt och dessutom miljöcertifierad 5 år.
Mm.
Så frågar jag dig, varför köpte du en bil? Och säger inte, för att jag bara gick igång på bilderna, utan du kommer säga, jo det är väldigt bra ska du förstå, därför att just nu har de en kampanj som heter att det blir billigare och dessutom så, men det är inte, jag har jobbat som fastighetsmäklare för många år sedan.
Mm.
Folk köper, går runt och knackar och frågar om väggar är bärande och ska öppna kylskåp och kolla många äggfack det är. Det är inte det som avgör om man kommer sen buda på den budgivningen eller inte. Det är ett litet påhitt vi har, att man ska fråga hur långt det är till förskolan och grejer, för att man ska känna att man har gjort något typ av överlagt beslut, men i själva verket så är det bara känsla, känsla, känsla. Och ska man då sälja parfym som man bevisligen inte kan lukta sig till när man sitter och kollar i mobilen.
Mm.
Eller det roligaste av allt är när de ska sälja tv-skärmar och visa hur bra bild det är på tv-skärmar.
På men
jag tittar
TV.
Ju på den på min tv som bevisligen bara har den kvaliteten det har.
Mm.
Så att då får man ju ta till såna här emotionella grejer. Och då är ju sex en av de här grundkänslorna att gå till, som antagligen går ganska fort och ganska lätt att få vår uppmärksamhet och sätta oss i ett tillstånd där vi är öppna för, där vi är värvningsbara, som man skulle säga på coachspråk.
Fast jag håller med dig Charlie också, men jag håller med tjejerna också i det att man ska också komma ihåg att de som sitter på de här byråerna är ju också influerade av hela marknaden. Så det är ju som att det går runt. Det är inte så, för där känner jag ibland att när någon byrå, någon riktigt duktig marknadsförare verkligen gör något banbrytande, så får ju det en enorm uppmärksamhet. Det är få som vågar gå ifrån de här klassiska, de här känslorna, det här lite nakna, det här lite sexiga och sådär. Men det beror ju på att de också är influerade. Så det blir ju så här, trenden går ju, men den går ju ganska långsamt genom åren ändå. Mm. Det tar ju några år innan en ny trend slår igenom, och det ska man ju bara se fortfarande nu med MeToo, att det tar tid att det ska ändå innan det händer grejer på riktigt.
Mm.
Men det är jävligt intressant. Mm. Det är superintressant.
Alltså, jag tänkte lite på det, för Alex och jag pratade ju innan om det här med att det man har kommit fram till i den här studien också, det är ju att om det är, vad ska man säga, sexuellt innehåll, kan man säga det?
Precis, och sexuellt innehåll i den här studien innebär ju helt eller delvis naket, sexuell beröring eller delvis dolda ord eller bilder med sexuellt budskap. Så det är där vi har att förhålla oss till när vi pratar om just sexuell reklam eller sexualiserande. Mm. För sexuell reklam, jag tycker att det ska finnas, men det är just det här när det blir en sexualiserande bild av någonting som nästan blir exploaterande, tänker jag.
Ja, men och det var ju så spännande där, för då sa de ju det att så här, många som ser de här typen av reklamer där det blir diskriminerande verkligen, då blir det ju oftast istället en negativ bild till själva varumärket.
Mm.
Och det som händer dock, det var ju att man mindes vare.
Men man minns en reklam med sexuella anspelningar eller sexuellt budskap. Men man kommer oftast inte ihåg vilket märke det hör ihop med.
Mm-hmm.
Vilket ju är väldigt speciellt. Du kan komma ihåg en reklam, men du kan inte riktigt binda den till...
Det blir gärna fokus på något annat.
Ja, precis. Jag tyckte det var så kul. För att jag, jag kom ihåg en reklam som jag hade sett för ett tag sedan. Men jag kom verkligen inte på just vad det var för märke. Men jag har kollat så mycket på YouTube nu. Och då är det Dafgårds reklam.
Mm-hmm. Spännande.
Och det är ju bland annat till exempel fryst mat. Ja. Och då i den här reklamen, då är det en man som är pappa som står i köket och håller på och fixar med den här kartongen då. Och så har han sin son som sitter i vardagsrummet. Och den här sonen har hittat pappas bok som är en Kamasutra-bok. Och då säger han, pappa, pappa,
vad är kamasutra för något? Och pappan blir illröd i ansiktet och är så här, och så säger han, pappa, varför är de nakna?
Men för helvete pappa.
Och det var så jäkla kul. Och så det här är ju verkligen en reklam som satte sig på hjärnan. Det var ju egentligen inget, alltså så här, det handlade ju inte om det, men det var en väldigt rolig scen från där man ändå pratar om alltså sex och sexställningar och sådär. Men som sagt, jag mindes faktiskt inte vad det var för märke tills jag kollade upp det. Så tycker jag att det är jävligt spännande.
Jag tycker också att det är spännande, men jag skulle också vilja gå tillbaka till det du sa, Charlie, att du inte tänker att det är en setup av företag att få människor att må dåligt med sig själva. Men då skulle jag vilja gå tillbaka till kanske ett av de mest liksom sexstämplade företagen som finns, vilket är ju Victoria's Secret. Har ju ni säkert jättekoll på.
Victoria's Secret. Det har jag faktiskt.
Ja, men jag fattar det, för det har ju hängt i ganska länge just Victoria's
Secret.
Många år så har man samlats på nyårsdagen och kollat på den här runway-showen med liksom smala, vältränade, långa kvinnor i underkläder, sexiga underkläder. Och de valde ju som företag att bara utveckla en viss mängd storlekar där medium var det största. När de får frågan,
vilket
varför
är helt sjukt.
Det kan man tycka. Men sen när de får frågan om varför, så säger de det. Vi säljer en dröm. Vi säljer en illusion. Vi säljer en dröm om den perfekta kvinnan. Är inte det direkt att tycka att då får tjejer anpassa sig efter idealet som vi har satt här, som ni ändå behöver se varje år? Är inte det en setup för att kvinnor ska må skit, tänker jag?
Jo, men gör de det för att kvinnor ska må skit, tänker du?
Tillräckligt skit för att stoppa fingrarna i munnen så man kommer i de här underkläderna, tänker jag.
Ja. You might be right. Jag vet inte, jag tänker att det är som med pengar är samma sak liksom. Varför gör Tesla bilar som kostar liksom 600 000? Varför gör de ingen för den som är nybliven student? Men det är för att man säljer en dröm. Alltså, har du kommit någonstans i livet? Ja, fan, det går bra för honom. Han har köpt en Tesla nu. Liksom så här, jaha, jädra. Det finns väl där också. Och så Victoria's Secret har gjort någon grej som säger så att det är bara smala tjejer som ska ha våra underkläder. Ja, det kan man ju tycka att det är jävla unket. Det har man ju full rätt att tycka. Å andra sidan så driver ju inte de någon debatt i den här frågan, men de har ju liksom, det är klart att alla bolag har ett ansvar, men det är inte samma sak som jag tänker att de har något råd där de har något uppsåt och säger så här, hur kan vi skapa mer ätstörning, för då blir det mindre tyg för oss vi behöver köpa från sidentillverkaren när vi ska göra underkläder, utan jag tror att det börjar någon annan ända. Här försöker man vara jävligt speciell, gissar jag, om jag ska ta dem i försvar, vilket är jävligt korkat varför jag ska göra det, men jag tänker väl att de har någon idé om att det ska vara någon typ av så här, det är inte vem som helst som kan ha de här, det är ju många brands dröm att ha så här. Det är man fan lite speciell om man har det här. Och då är man så här, är man normalstora, då kan man inte ha de här grejerna. Det är bara för människor som är liksom fotomodell, smala människor. Så om jag kan ha, om man, jag har dem på mig, så kan jag känna mig speciell. För det kan bara fotomodellmänniskor ha. Men det är väl unket, men det är väl fan som de tänker.
Men det är klart att de inte har ett uppsåt att ställa till det. Men jag tycker också att ett sånt stort företag, vi lever 2022, borde väl då, nu vet inte jag hur, om det är som ni säger att de inte har större, för det låter ju helt hemskt. Alltså jag vet ju att det var jädrigt illa.
De har fått gett med sig nu, så att de har ju inte kunnat stå för vad de egentligen sa, men det tog ju många, många år.
Precis, och då menar jag ändå att alla den här typen av företag tycker jag måste ta sitt ansvar.
Jag
var ju runt när jag gjorde Plus, som är ett konsument-tv-program på SVT. Vid ett par tillfällen så tittade vi just på barnkläder. Och det var ju vidrigt med de här slimfit-byxorna som var då, som skulle föreställa någon sån här large för barn. Jag kommer inte ihåg vilka mått det var då. Men så små i storlekarna, så att det var inte klokt alltså. Så att, och där tycker jag också så här, det finns säkert inga andra uppsåt än att de vill följa trenden. De vill ju följa den trend som pågår, men här måste ju sådana aktörer gå in och ta sitt jävla ansvar. Alltså här, det måste finnas storlekar för alla. Liksom. Annars tar man inte sitt ansvar.
Och vi måste också ta vårt ansvar som konsumenter, tycker jag. Det är liksom, här måste vi bli bättre på. Alltså, det är fortfarande så helt sjukt. Alltså. Kan du ta mina nycklar? ut och gå med Andrea på stan. Nej, för jag har inga fickor. Bara, vadå? Du har ju byxor på, du har inga fickor. Nej, du vet, tjejbyxor har inte alltid fickor. Bara, nej, varför inte det då? Nej, ja, vi tycker det är skit också. Men gå inte till en affär som säljer byxor där du inte ens kan bära runt dina egna ägodelar, så du måste ha någon snubbe som har liksom, bär omkring på dina grejer för att få det att funka, eller behöver en handväska för att kunna plånboken. Det är helt sjukt.
Men bara ibland kan jag tycka att man blir lurad. Om jag brukar ju trivas i kostymbyxor väldigt skönt, ja. Vilket jag älskar på second hand. Ja. Men ibland kan man bli lurad för att det ser ut som en ficka. Så, nej, det fan ingen ficka i den där fickan. Nej. Vad är det för sjukt påhitt?
Nej. Det där är helt sjukt. Andrea, jag enda gång hur vi ser skillnad på träningstightsen när de kommer i tvättmaskinen, det är att mina fickor och hennes, tjejer, män kan bara ha svarta byxor när de tränar tydligen, och tjejer kan ha vilken färg som helst, men framförallt de kan inte ha några fickor. Måste köpa någon så här separat bärbar ficka, för att annars kan du inte ha mobilen någonstans när de tränar.
Det är också ett säljknep. Ja, köp en extern ficka.
Att vi tolererar de här skillnaderna i kön som bara är så här. Okej, okay, jag säljer sexiga underkläder. Sexualiserar det? Ja, det kan man väl säga. Jag säljer ju ändå sexiga underkläder. Mm. Men som Mattias säger, jag säljer barnjeans. Mm. Det ska vi inte behöva sexualisera. Eller liksom fonder eller bilar. Alltså så här, det är liksom... Mm. Ja, det tycker jag ju att där har vi passerat någon gräns när det bara blir fånigt och korkat. Och vi som kunder borde kliva in allihopa och bara säga, men du... Jag är faktiskt lite smartare. Så här, kan du ge mig lite bättre cred än att komma med den här skiten och tro att du ska sälja den till mig bara för att ni har köpt någon influencer som har sytt på en hela paljetter på knäna. Liksom. Mm. Jag köper inte det.
Men jag tänker just när det kommer till sex och sexualitet, så blir vi ju presenterade ett färdigt koncept väldigt mycket. Alltså det här är sex. Så här ser en sexig person ut någonstans. Och att inte att vara ensam är ju ett otroligt driv hos alla människor. Mm. Och att också få då bli någonstans lite sexualiserad blir också ett kvitto på att du inte kommer behöva vara ensam sen. Och jag menar, det är ju jättemycket pengar som styr vad du kan ha på dig, hur snygg och attraktiv du kan göra dig själv. Mm. Och det är ju otroligt svårt, tror jag, om man växer upp i den världen, om man blir inkastad i det, att någonstans se, vad kan jag göra med det här? Måste det vara ett färdigt koncept? Är det här vad sex är? För det kan man ju också hänvisa till hur porren ser ut, där väldigt många också får sin första sexuella upplevelse någonstans och får det presenterats för sig. Jag menar, hur många killar går omkring och tror att en tjej, nu kommer jag generalisera för att jag vet att det finns tjejer som tycker att det är skithärligt, men en sats i ansiktet. Att det är någonting som har blivit presenterat för dig så pass tidigt att du tror att det här är en normativ del utav
alla
sex.
Gör så här.
Ja, det här har alla prövat, och grejen är så här att nästan alla har prövat. För att du har fått det här presenterat för dig och du tänker, vilken upplevelse. Och sen så kanske man lägger sig där på sängen, räcker över toapappret till sin fru och så mår man piss över det. Och jag tror att det är jättemycket så också när jag kan kolla tillbaka på min ungdom. Och vad jag trodde krävdes, min ungdom, nu är jag 30 år gammal. Men om man kollar på när man var ganska osäker och under 20, innan jag fick barn och allt det här. Då hade jag också en bild presenterad för mig av vad sexigt och åtråvärt var. Så idag kan jag få ont i magen när jag tänker på saker som jag har investerat i. Alltså alldeles för små kläder för en 15-årig tjej att gå omkring i. Saker som jag har bjussat på i sängen rent sexuellt för att jag tänker det här är någonting jag ska behöva erbjuda. Jag kan få ont i magen för den tjejen. Och så tänker jag att det är, att vi är invaggade i ett system som gör att man får inte den här, det här utrymmet, för men du sitter ju här som en utbildad man i dina bästa år och har ju liksom hunnit komma fram till det.
Strax efter mina bästa år.
Nej, men underbart hade det inte varit om man hade fått chansen att tänka individuellt och fritt som barn. Du får inte det utrymmet idag.
Nej, och det där kan jag skriva under på också med trender då. Om vi nu ska prata sex, så vet jag att när jag var då i 20-årsåldern, kanske 15, 18, 20, 25 någonstans där, typ i slutet på 80-talet, början på 90-talet, då var det ju, och det var väl innan liksom tjejerna skulle minsann göra sina förstora tuttarna.
Mm.
Men då var ju trenden så här att det var coolt att ha analsex. Hade man inte analsex, då var det ju liksom, då var ju tjejen beige om hon inte ville ha en penis uppstoppad där, och killen skulle absolut göra det.
Vilket är helt sjukt, vi som inte ens har en prostata.
Ja, det är helt sjukt. Och det där snacket gick ju, det där var ju jag, alltså alla var inne på det, och liksom när man var i de grabbigaste av de grabbiga ställena man satt och snackade, så hörde jag ju det där återkomma hela tiden. Bara, men fan, fick du ta en i tvåan då? Mm. Så här, och man bara... Och så kommer jag ihåg i alla fall att jag gick hem med en tjej, och hon var så här, men så här, jättegullig, och jag upplevde mig själv också som jättegullig.
Mm.
Och, men när hon då säger så här, du, jag vill jättegärna sex, men jag vill verkligen inte att du stoppar in den där bak.
Mm.
Och jag bara, nej, jag vill heller inte stoppa in den där bak, för det finns inget intresse för mig heller.
Men,
och då var det så här, bara, vad skönt, då kan vi bara lägga det åt sidan. Liksom. Ja. Men då var det mycket press på just en sån grej. Och precis som ni säger, det kommer ju från porren. Liksom. Mm. Det är ju, ja, återigen, som ni sa, med undantag. Då. Det är klart, det finns väl de som gillar det. Då, och det får ju vara upp till var och en. Men jag tror att den här trenden där man får itutat i sig från porren är ju naturligtvis kanske det värsta. Men jag menar också att mer vissa, och jag har inte svaret på var gränsen går, men TikTok absolut, det är klart det ska finnas, men det jag menar är lite grann det jag sa tidigare, det är att ska man verkligen behöva se ut som Kim Kardashian, eller ska man behöva bli influerad av de här tjejerna på TikTok? Jag tyckte det var häftigt nu med norska landslaget i vad heter
volleyballen,
när de inte behövde ha liksom tangatrosor och fick böter för att de hade korta liksom, och på tal om dans, jag håller med dig, det är klart att man ska kunna se ränder och man ska kunna göra så här, men måste, för det där blir ju ändå en slags influerande i att man ska se ut på det sättet liksom. Och är man då, ser man det inte, det är ju väldigt, alltså, och det är det jag undrar, jag vet inte om det är att jag är gubbig eller om ni håller med om det, alltså. Varför måste damlandslaget ha tanga, liksom, till exempel?
Jag tycker inte att
det signalerar ju något, liksom.
Ja, absolut. Jag tycker inte att det är gubbe. Jag tror att man har, dels så tror jag, när man är kvinna och när man är man, att man har två olika utgångslägen att gå in ifrån när det kommer till det här. För att man blir ju som åskådare från två olika läktare på varann någonstans. Där är det ju väldigt svårt att säga hur det ligger till och hur rör det sig i huvudet. Mm. Men jag tror att just hela den här grejen med, för jag tycker inte heller att barn ska absolut vara befriade från att bli sexualiserade. Men jag tror att det är just med det här färdiga konceptet som börjar så tidigt när man har tillgång till att se Kim Kardashian. Jag tycker inte att våra barn har på sociala medier att göra överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig. Jag är väldigt, väldigt hård själv gentemot mina barn när det kommer till det. Och just det här belöningssystemet som ligger i, som är inbakat, det här med att du kan få likes, du kan få kommentarer, och varje någonstans kommentar säger ju att du, eller like har ju sagt att du gör rätt. Här får du massa belöningar. Och om du lägger ut naket innehåll versus påklätt innehåll, så kommer det nakna innehållet att generera mer likes, vilket gör att du får det här dopaminet kickar ju igång igen, på samma sätt som om du köper en jävligt, jävligt dyr bil. Det är kortsiktigt, och nästa gång kommer du behöva köpa någonting mycket, mycket värre eller något mycket vråligare.
För att få samma high kick.
Precis, för att få den igen, och det är ju där vi är, för till slut så har ju den här tjejen som började som 11 år gammal och göra danser på TikTok, att skapa sig ett OnlyFans-konto där det också kan generera i pengar. Och just att det fortsätter trigga det här belöningssystemet. Jag är knullbar, jag är jättebra. Tack för det. Och det är där vi vaggar in, alltså våra tjejer och killar i någonstans. Att så här, killar kanske ska ha märkeskläder, varpå tjejer ska ha så lite kläder som möjligt. Men samtidigt som en tjej ska ha så lite kläder som möjligt, så ska hon också vara, hon ska ha klass. Hon ska inte ge sig själv till vem som helst, men hon ska vara vrålgrym i sängen. Så att det är väldigt paradoxalt i allting som både en man och en kvinna ska komma att bli till slut. Vilket ju blir ett så här totalt kortslut i huvudet efter ett tag.
Där börjar ju männen äntligen komma, eller äntligen, när jag var helt korkad. Där börjar männen komma ikapp.
Ja.
Det är ju mer män som pratar om orealistiska mansbilder och hur behöver man vara som man, och vi har hela den där märkliga rörelsen med män som är bittra över att det ställs krav på dem, att ingen vill ligga med dem utan att de ska behöva förändra vilka de är och grejer. Och det är ju lätt att fnysa åt eller liksom himla ögonen åt och säga så här, oh, men gud vad synd om dig lilla man som tydligen måste både kunna kramas och liksom spela fotboll och laga mat liksom, och tjäna pengar. För så har vi liksom, kvinnor haft det jävligt mycket längre. Mm. Men, så att jag menar inte att det är något bra att det händer, för det är väl synd att någon ska behöva utsättas för det.
Mm.
Men det är en funktion av att det kommer. Nu är ju liksom, det verkar satsa ganska hårt på att liksom som samhälle att rucka på hur man ska få vara för att få vara man. Och det är inte som att vi lättar upp det för kvinnor så himla mycket, utan det är snarare som att nu ska det vara samma krav på hur män ska vara för att de ska vara perfekta. Det är ganska, jag ser ganska mycket, tycker jag, i sociala medier, även i min generation, att man pratar väldigt objektifierande om män på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Jag tror att man har pratat mindre objektifierande om kvinnor än vad man har gjort tidigare. Dock fortfarande mer objektifierande om kvinnor än vad man gör om män. Men det intressanta är att det ökar bland män. Att det läggs upp bilder på halvnakna män och sen är det liksom den där du, han ska få installera grejerna hemma hos mig. Alltså det är på ett sätt som är så här, där jag känner så här, alltså hade det här varit en tjej hade varit helt jävla okej. Liksom 2022. Så att, ja,
där kan jag faktiskt säga att vi har ju gjort, alltså Tabba, vi kan säga saker i podden som verkligen hade varit helt sinnessjukt om vi hade sagt om kvinnor, där vi har kommit på oss i efterhand att så här, gud, så här skulle vi aldrig säga om en kvinna, det här är inte okej. Så vi har ju bett ibland våran producent att klippa bort vissa grejer för att så här, gud vad sjukt det här låter, hade vi sagt så här.
Och vi är en del av gamla maktstrukturer, så att det är skillnad. Det är alltså, människor med olika kulturell bakgrund kan man skoja om på olika sätt, därför att en del har varit förslavade flera hundra år och andra har varit liksom överklass i flera hundra år. Så är det förstås med kön också, men det är ändå intressant att det verkar vara liksom att vi har någon mänsklig dragning till att vilja objektifiera varandra, och när det blir mer tillåtet mot män, då blir det liksom, många blir som liksom kalvar på grönbete. Nu är det tydligen fritt skott här att ha liksom åsikter om det.
Mm.
Och då blir det inte som, men vänta nu, jag har varit utsatt för detta 20 år. Det ska verkligen inte ge till någon annan, utan det är nästan lite, jag tror inte att det är medvetet hämndkänsla, men det är som så här, men då får vi väl hålla på att addera.
Mm.
Kan vi ha åsikter om hur het statsministern liksom är kontra den förra eller den tredje liksom, när det är män som vi aldrig skulle haft förut, men nu är det kvinna och då är inte den frågan på bordet. Liksom. Så att,
Man måste ju våga prata med varandra helt enkelt. Jag tycker vi hade ett väldigt bra poddavsnitt med Katarina Wenstam som gick för inte så länge sedan.
Nej, men förlåt, ni har så tunga gäster. Mm. Först bara Amelia och sen Katarina.
Nej, men hon är fantastisk. Och det avsnittet pratar vi just om mäns våld mot kvinnor. Och då, ja men det måste ni nästan gå in och lyssna på efterhand, för det var väldigt, väldigt bra. Och just det här vad man får säga och inte får säga och vad är politiskt korrekt att säga och sådär. Men så länge man pratar om det och säger att jag tror eller jag upplever så här, att man törs, för det är ju, och det tror jag också när det kommer till sex, jag tror också att det finns fortfarande en enorm press när det ska liggas från båda parter, liksom hur ska jag leverera nu och vad förväntar sig min partner, och sen vill man inte sätta sig och dra ett poddsamtal om det innan, för då har väl all lust kanske hunnit försvunnit. men alltså att man ändå vågar liksom snacka med varandra, det tror jag löser ganska mycket faktiskt. Och det är samma sak med ekonomibekymren, för det är väl någonting som jag tänker också, att har man en taskig ekonomi som par så gagnar ju det absolut inte sexlivet.
Verkligen
eller inte. Tvärtom. Liksom. Jag tror att det gäller ju att få ihop helheten. Liksom. Mm.
Vi har ju suttit med också väldigt många intressanta människor i den här podden. Och bland annat så hade vi ju Kalle Norvall här som gäst. Sexolog Kalle. Och han pratade om att så här, dialogen behövs tas, men kanske inte nödvändigtvis inför eller under.
Mm.
Att så här, absolut, man ska definitivt ha en kommunikation under sex, såklart. Men just det här med farhågor och förväntningar, och det är ju någonting man också kan ta när man käkar middag en onsdag kväll. Det behöver inte vara så här, vi ska knulla nu imorgon, men just det här med att faktiskt prata om så här, vad har du förväntningar på sex? Vad vill du ha ut utav sex? Vad vill du ge under sex?
Ja, men vi pratar ju om det. Alltså, ibland känns det som att man tjatar hål i huvudet på folk, men vi tycker ju att det är så viktigt med kommunikation. Och det är ju verkligen som du säger, alltså, sen Kalle var här och pratade om det. Det är som att det var så uppenbart att så här, varför har jag inte fattat det här? Men det har hjälpt mig i mitt privatliv jättemycket.
Ja.
Att bara så här inse att så här, men vi behöver inte ta grejer till exempel om man bråkar under stridens hetta. Utan man kan ju fråga, man kan prata om det i lugnt sansat. Bara så, men hur vill du bråka när vi är osams? Mm. Alltså, hur reagerar du? Vad känns viktigt för dig?
Mm.
Och liksom det avdramatiserar det hela så mycket.
Mm.
Och så tänker jag i alla sammanhang att det kan vara jävligt skönt att liksom reda ut de grejerna innan man väl hamnar i en situation. Liksom.
Mm.
Verkligen.
Man är ju egentligen så aldrig så naken som, alltså jo, båda med verksamma just som när man har sex, för att det är ingen Apple-klocka som kan hjälpa dig här. Det är liksom...
Fråga Siri.
Ja, precis. Nej, men alltså,
Siri, hur ska jag ge min partner orgasm? Svara då för fan!
Snart.
Men du kan så ha...
Snart kommer du bara att säga Siri, ge min partner orgasm.
Perfekt. Det finns nästan. Det finns ju appstyrda leksaker.
Ja.
Men det jag tänker på att just om man ska samspela så mellan människor och just experimentera med sin sexualitet, två eller flera individer, så... kan du ha alla pengar i världen och det kommer inte hjälpa dig där.
Mm.
Vilket ju också är intressant att man bygger upp hela den här förväntningen med allting. Mm. Med alla grejer du har, allt du utstrålar och så ska du klara av dig helt naken och där är det ingen som kan hjälpa dig. Där har du bara dig själv någonstans.
Det lät ju sex mycket läskigare, jag kommer inte våga sex efter detta.
Nu skadar vi det.
Nej, men jag tänker inte bra. Att det är det som är otroligt, att det är där vi någonstans hittar oss själva också.
Mm. Mm.
Men det kanske skulle vara bra för folk generellt sett, och det är väl det som naturisterna har som sitt liksom argument, att här är vi alla lika liksom. Här ser man inte vare sig Rolex-klockan eller vilken klädstil, om man nu har lite töntig klädstil eller inte liksom, utan man är bara nakna och det är så här vi ser ut liksom. Mm. Och att det skulle vara nyttigt för folk att se hur ser faktiskt folk ut.
Mm.
På riktigt.
Och det tycker jag, det börjar jag ju uppleva som nu i skolan, alltså för mina barn under all tid. Det är väl egentligen bara så sonen som har spelat hockey där de har liksom duschat alltid och bytt om. Nu för tiden upplever jag att det är knappt någon som är på gym som duschar eller byter om. Man gör det hemma.
Mm.
Liksom. Det blir mycket mindre, och i skolan så duschar de inte efter idrotten på nu som när min dotter gick här på gymnasiet. Liksom.
Nej.
Vilket är helt bisarrt. Det gjorde ju vi alltid. Liksom. Mm. Det var ju helt sjukt att man inte duschade.
Mm.
Men och det är också lite konstigt i allt det här att vi å ena sidan ska vara lite mer avklädda och nakna på sociala medier och gärna visa upp oss. Eller så är det kanske vi ska konstatera att det är de som upplever sig och som faktiskt kanske är då snygga enligt någon norm som finns där och vad som betecknar snygg.
Mm.
Men jag tror att alla skulle nog vara ganska nyttigt om man var på en naturiststrand där alla fick vara lika inför hur man faktiskt ser ut.
Liksom. Mm.
Jag vet inte. Nu ska vi sväva iväg på den, men det är intressant. Det är jävligt intressant i alla fall.
Jag tyckte att hela... det här samtalet var väldigt intressant. Hörrni, tack snälla.
Tack så mycket.
Ja, tack själva. Vad roligt det var att hänga med er. Vi kanske kan göra om det här om något år igen.
Ja,
det är verkligen. Super.
Tack.
Ha det bra.
Jättebra nu.
Podplay.